Detta är ett närradioprogram som innehåller partipolitisk information från Socialdemokraterna i Gällivare inför valet 2026. Programmet sänds ut vid inspelningen och sedan 2 timmar i veckan under 2026. Programmet är producerat och finansierat av Socialdemokraterna i Gällivare. Mer information finns på gallivare@socialdemokraterna.se. Ja, välkommen ska ni vara till ännu en timme med Socialdemokraterna i Gällivare, i Radio Gällivare. Fast det här är Gällivare, fast det kommer mer att handla om länet idag, men det förstår ni ganska strax. I studion idag så sitter Thomas Jonka, det är en röst som ni hör. Och ett av våra regionråd, Camilla Friberg, som är på flerdagars besök i Gällivare. Vi ska fråga dig vad du ska göra här i Gällivare, så vi har kläm på det hela. Men Camilla, du är regionråd nu, var med i förra valet och du ska vara med i nästa mandatperiod också. Och jag tror du står tvåa på Socialdemokraternas regionlista, visst är det så fortfarande?
Ja, men det stämmer.
Det borde vara så i alla fall i det hela. Jo. Så, och idag ska vi prata regionpolitik och kanske det blir mest sjukvården i alla fall, som mest du sysslar med i alla fall. Men ska vi börja med Camilla Friberg? Du har varit här i studion förut någon gång, men det är ett tag sedan nu.
Ja, men det började vara ett tag sedan, det var nog inför förra valet tror jag som jag var här senast.
Ja, ja.
Så att, kul att vara här och kul att vara tillbaka.
Ja, det borde det vara 3-4 år sedan.
Ja, jag tror det.
Valen brukar
jag var här med Fredrik Lundh Sammeli.
Ja, ja. Ja, satt du på samma ställe?
Ja.
Det brukar bli så när man här i studion, man hamnar på samma ställe. Om jag har Birgitta Larsson, våra kommunalråd, så sitter hon alltid där du sitter. Om Johannes Sundelin sitter här så sitter han på andra sidan. Och det är kul att veta för er radiolyssnare när jag pekar. Det blir väldigt tydligt och pedagogiskt i alla fall. Men ska vi börja med Camilla Friberg? Vem är det?
Ja, men Camilla Friberg är Lulebo. Jobbar med hälso- och sjukvård på heltid sedan 3 år tillbaka. Annars så är jag är en jobbat som ombudsman i partiet ganska många år innan jag klev över på andra sidan och numera är politiker.
Ja.
Så att socialt, eller jag skulle säga engagerad, väldigt samhällsintresserad och engagerad också i föreningslivet i övrigt. Jag har en idrottsintresserad familj.
Jag tror hon håller på med hästar.
Ja, men det stämmer.
Jag tycker jag ser följde på ser såna fyrbenta.
Jajamän, så i helgen så har jag spenderat mycket tid i stallet, så i helgen har jag också tävlingslett en tävling på en dressyrtävling hemma på våran luridklubb.
Ja, men politiskt aktiv har du varit jättelänge, vad jag förstår.
Ja, inte jättelänge, men drygt 10 år i alla fall.
Ja, ja. Och det har ju hänt en del på den tiden i alla fall. Men nu ska det vara i Gällivare i 2 dagar, om jag förstår rätt.
Ja, men det stämmer. Jag ska göra besök på sjukhuset i 2 dagar, så att jag ska börja i eftermiddag och besöka dels dialysen, jag ska förbi på cytoenheten lite snabbast och så ska vi också besöka vårdavdelningarna som vi har på Gällivare sjukhus.
Mm.
Sen imorgon så fortsätter jag och då är det BB förlossning på agendan och så ska jag också besöka hälsocentralen. Så att det blir flera besök när jag passar på när jag ändå är här.
Ja, ni som är landstingsråd och det är ju samma i kommunen och ni gör ju sådana arbetsplats. Vad är det som styr och varför besöker ni just de ställena?
Ja, men det är lite olika. Ibland så brukar vi åka dit, det är lite besvärligt för att lyssna in. Är det någonting vi behöver veta? Vad kan vi göra eller göra annorlunda eller så? Och ibland så är det bara för att följa upp saker som jag har gjort tidigare. Besök som jag har gjort eller saker som jag vill veta mer. Om ni vet att det kan vara lite bemanningsutmaningar eller så. Så att det här är till exempel på BB förlossning. Var jag för 2-3 år sedan och gick tillsammans med en undersköterska där en hel dag på förlossning. Så nu vill jag följa upp det och höra hur det går för dem.
Jag kan väl tänka mig att bemanningsutmaningar, det är nog på alla ställen du besöker, kan jag tänka mig, i Norrbotten.
Många, men jag får faktiskt säga att Gällivare är ju lite särskilt utsatt, dessvärre.
Ja.
Så att vi har ett skört bemanningsläge på Gällivare sjukhus på många avdelningar och lite mer inhyrning än vad vi har på en del av de andra sjukhusen.
Jo. Men när man tittar, om man tittar över hela Norrbotten har ju, alltså, vi har egentligen brist på folk. Vi har ju nästan ingen arbetslöshet och framförallt inte Gällivare och Kiruna.
Nej, men precis så är det ju. Och då ser vi också att det är klart att där, då blir det extra, också lätt extra skört kan man väl säga.
Men vi känns det lite konstigt när man lyssnar på rikspolitik från riksdagen, så pratar man jättemycket prat om arbetslöshet. Det känner vi ju inte ens alls. Vi har ju en helt annan värld.
Ja, men verkligen. Och sen blir man också lite beklämd när man hör ser nyheterna där man också så här, det kom en stor extra rubrik i kvällstidningarna idag tror jag. Där man säger, oh, han tvingades ta jobb 130 mil norrut. Som att det är en stor extra. Men när norrbottningarna åker söderut så är det genererar väldigt få tidningsrubriker.
Och om man backar tillbaka, jag är ju 75 år och på 60-talet, mina kompisar, så var det ju många som bor söderut. Och det var ju inte att man alltid, utan man fick åka på jobbprovaresor och alla möjliga. Och en del fastnade ju med jobb där nere, så förstås. Och en del kom tillbaka, så var det ju.
Ja, så är det ju. Ja.
Och det vi såg, det borde vara tvärtom idag, vad tror du?
Definitivt, och där kan man ju verkligen ha synpunkter på att det är väldigt, det finns begränsat med stöd från Arbetsförmedlingen för att åka på jobbresor, för att få hjälp med flytt och så vidare. Det är ju en ganska logistisk utmaning att flytta till ett bohag och en hel familj från en landsända till en annan. Däremot så kan man ju få väldigt stora stöd med den nuvarande regeringen om man lämnar landet, och det kan jag väl verkligen fundera på, samtidigt som vi behöver arbetskraft.
Och jag hörde den här ironiska klangen när du sa det. Man kan få stora stöd om man lämnar landet, men inte om man flyttar till inom landet. Det där det behövs, visst är det ju märkligt.
Visst är det.
Hur det betyder. Men Arbetsförmedlingen också, jag vet inte om du är insatt i det, men jag får nästan intrycket också att man, jämfört med 60- och 70-talet, så har man rustat ner Arbetsförmedlingen. Att man fick, de var aktivare, de var mer hjälp av Arbetsförmedlingen då. Jag har en känsla om det.
Ja, men det stämmer. Jag är själv gammal arbetsförmedlare faktiskt. Men så det är alldeles särskilt sidospår. Men det är klart att den har ju blivit mer fragmentiserad, mer fokus på matchning och mindre på kanske på kärnuppdraget.
Ja.
Så det finns en hel del att säga om Arbetsförmedlingen, men det är en helt egen, ett helt eget program nästan. Ja.
Men när du inte sitter i närradiostudion i Gällivare och inte är på sjukhuset, så ska du också göra något annat. Vad ska du göra ikväll? Ska du hänga med oss?
Ikväll ska jag hänga med och knacka dörr.
Ja,
prata med Gällivareborna och hoppas att vi får många fina samtal om vad vi vill göra efter valet, om vi får möjlighet att styra på nationell nivå, men också vad vi vill fortsätta göra både på region och kommunal nivå.
Jajamän, vi ska träffas klockan 5 på Almen på partiexpeditionen, som vi säger. Sen går vi ut ett gäng och får vi se hur många vi blir ikväll.
Ja, det blir jätteroligt.
Ja, ja. Vi har ju hunnit med ganska många kvällar redan. Jag tror vi har varit ute 5 kvällar med varierade antal, men vi har varit ute och pratat med folk. Det var ju jättespännande.
Ja.
Och har du knackat dörr i Luleå där du kommer ifrån?
Ja, det har jag. Ja. Vi knackade på Tuna. Vi hade en sån här stor dag runt den 8 mars. Då knackade jag där. Men nu har jag knackat 2 dagar i Piteå i helgen, både fredag och lördag.
Ja.
Många fina samtal. Jag försöker vara ute mycket i länet.
Ja, och jag tycker det är lite kul. Jag är ju Gällivarebo nästan sedan födselo i den vana, så att säga. Och jag tycker det är kul att vara ute och prata. Men jag känner mig en folk som jag inte har sett på jättelänge. Jag tänker, men ja, inte visste jag att de bodde där. och det blir roliga samtal om det ena och det andra i det hela. Jo. Men när vi plockar in våra politiker i den här radiostudien i socialprogrammen, så pratar vi inte bara, utan vi lyssnar på musik. Och det är du som har valt musiken, och då får du berätta vad det är. Du har valt det. Vad är den första du har valt?
Ja, men första låten är Miriam Bryant, Avundsjuk på regnet. Jag tycker det är jag tycker väldigt mycket om den låten.
Ja, då kör vi.
Du är avundsjuk på vinden, för den kan torka mina tårar. Utan mig är du ingen, bara ett namn i en stad full av dårar. Du har legat runt i hela stan för att fly från sanningen. Du borde ge ditt sista andetag för en sekund i min famn igen. Du har aldrig varit en ängel, och du är avundsjuk på regnet. Jag bryr mig inte vad du säger, och jag känner vad du känner. Jag är avundsjuk på regnet. Jag är avundsjuk på ljuset som fått se dig för den du är. Samma skit som där ute måste ta mig iväg. Jag har tappat tron på gamla dagar, men det är fortfarande sant min vän. Jag skulle ge mitt sista andetag för en sekund i din famn igen. Du har aldrig varit en ängel och du är översjuk på regnet. Jag bryr inte vad du säger och jag känner vad du känner.
Ja, men nu ska vi gå in och prata om sjukvård, och det är ju precis ditt ansvar i regionen, det är sjukvårdsfrågorna, eller hur? Visst är det det?
Ja, men det stämmer. Men vi kan säga att jag är hälso- och sjukvårdsråd eller regionråd med ansvar för hälso- och sjukvård, så att du har kommit helt rätt.
Ja, och sjukvården brukar man ju säga, det är ju den fråga som alla väljare i Sverige rankar högst. Det har varit så i de sista valen i alla fall, vad jag sett i alla fall. Oavsett kanske man pratar mer om andra frågor, men när man får ranka vilket man tycker är viktigt så är det ju sjukvården. Och man pratar ju väldigt mycket om köer och brister och konsulter och allt vad det kan handla om. Men hur mår sjukvården i Norrbotten idag? Vad skulle du säga? Ska vi ta temperaturen och blodtrycket?
men jag skulle säga så här, att vi är på väg till en betydligt bättre plats än vad vi har varit. Det pågår väldigt, väldigt mycket fint arbete i hälso- och sjukvården. Det är väldigt mycket som fungerar varje dag ute i våra verksamheter. Så att i grunden skulle jag säga att vår hälso- och sjukvård är välmående. Vi har goda medicinska resultat, vi har hög kvalitet på det vi gör och vi har också nöjda patienter. Däremot så har vi utmaningar, och det är att vi har för långa köer. Det är för många som står och väntar på en åtgärd, en operation eller liknande, som inte kommer fram i tid. Och det behöver vi fortsätta jobba med.
Ja, många som jag har pratat hälso- och sjukvård här i närradiostudion, så brukar man säga, om man är svårt sjuk, då brukar det funka. Liksom, de som har egen erfarenhet av det, ja, men då funkar det. Håller du med?
Jag håller helt med. Vi har en medicinsk kvalitet av världsklass, och inte minst när det gäller akutomhändertagandet, där är vi fenomenala, det måste jag säga.
Jo, och även om man nu behöver, för allting finns ju inte i Gällivare och Kalix och Kiruna och inte i Sunderbyn heller, men det fixas ändå. Man får åka helikopter därifrån, ja, om det kniper.
Ja, eller ambulansflyg om så krävs, som vi också har alla i 21 regioner tillsammans, för att jämna ut skillnader som avstånden faktiskt innebär.
Och de fungerar. Jag har ju faktiskt provat på att åka med båda delarna. båda delarna en gång i tiden. Men kan man säga att i stort sett, det du säger, att det är mycket som blir bättre. Men var finns de stora problemen idag då?
Ja, men det finns ett par olika, kan vi väl säga. Men om vi ska börja någonstans, så handlar det om köer som vi har på operationer. Vi har också utmaningar vad gäller tillgängligheten i primärvården till delar där vi inte kommer tillräckligt väl. Och det har ju att göra med kompetensförsörjningen. Vi är tillbaka där igen, det vi pratade om inledningsvis. Att vi har en utmaning med låg arbetslöshet och lite för få norrbottningar. Och det är klart att det spiller över även på hälso- och sjukvården, där vi har specialistkompetenser som vi saknar, eller nyckelkompetenser som vi behöver kanske hyra in eller inte alls få tag på. Och det är klart att det påverkar ju naturligtvis vår förmåga att tillhandahålla vård till norrbottningarna. Men sen också, om jag får lägga till en till parameter, så är det väl det att det är också så att det är ju i grunden någonting väldigt positivt att norrbottningarna lever längre och är friskare idag. Och den medicinska utvecklingen har gjort att man kan bota mycket mer än vad man kunde göra för 20, 30, 40 år sedan. Och det gör ju också kraven på att hälso- och sjukvården ska tillhandahålla mer komplex vård ökar ju också. Jag pratade med en kirurg för ett tag sedan, brukar ta det som ett exempel, och han sa det att tidigare så dog man av sin första cancer. Och nu möter jag patienter som är inne på sin tredje eller fjärde. Och det är ju fantastiskt. Alltså det är ju sådana otroliga medicinska framsteg som hälso- och sjukvården har gjort. Men det ställer ju också krav på att möta upp och klara av att omhänderta det. Att när människorna väl kommer till hälso- och sjukvården, så är man ofta väldigt, väldigt sjuk. För att man har flera sjukdomar och kanske kroniska samtidigt.
Jo, och skillnaden, jag är ju gammal sjuksyrra nu, mest betoning på gammal nu för tiden. Att, och jag vet ju, när jag började bita på 70-talet så att säga, så var ju så låg man ju in, många astmatiker låg inne och gick med dropp i såna här droppställningar och så. Det ser man ju väldigt sällan idag. Man spray i ficka och annan läkemedel, så att de klarar sig ganska bra i det hela.
Ja, men precis. Läkemedelsutvecklingen har ju gått oerhört långt framåt. Ja. Men också att vi gör saker på helt andra sätt. Jag brukar ta, vi har en operationsrobot på Sunderby sjukhus som gör att vi nu opererar prostatacancer patienter med dagkirurgi. Ja. Tidigare så låg man ju inne ganska långa perioder vid en sån operation. Eller höft- och knäprotesoperationer där man nu också gör en del i dagkirurgi. Det är helt fantastiskt.
Ja. Jag vet inte om det är lika mycket än idag. Ett tag var det ju att man diskuterade väldigt mycket det här med vårdplatser och man minskar vårdplatser. Och vi har ju mycket mindre vårdplatser idag. Men å andra sidan så behövs det ju inte lika mycket vårdplatser idag. Visst är det så?
Nej, men visst är det så. Det hänger ju samman med den medicinska utvecklingen förstås. Att man inte vårdas på samma sätt som man gjorde på 70- eller 80-talet. Eller före 90-talet som man gör idag.
Jo, hälso- och sjukvården har väl i alla fall här uppe i Norrbotten alltid haft inte så lätt när det gäller spetskompetens, att rekrytera spetskompetens. Men det gäller väl även nästan alla eller personalkategorier, att vi har tufft att rekrytera överhuvudtaget.
Ja, men så är det, och det finns väl några grupper som är särskilt utsatta kan man väl säga. Men om jag ändå ska ta något positivt kopplat till just vår förmåga att rekrytera, så kan vi ändå se att under den här mandatperioden så har vi anställt omkring 700 personer, de allra flesta direkt i hälso- och sjukvården, och det är klart att det gör skillnad. Vi har fler sjuksköterskor, fler undersköterskor, skötare och läkare som finns, liksom rehabpersonal som finns direkt i människors vardag och kan göra skillnad. Och det gör ju också, då vi då fortsätter på det spåret, att vi har kunnat minska vårt beroende av inhyrd personal. Alltså när vi blir fler egna medarbetare så kan vi också omhänderta mer här hemma i länet och ha färre inhyrda medarbetare. Så att det är mycket som går åt rätt håll, vill jag ändå påstå just nu.
Och sen har man väl ändå löst sig, att om inte Norrbotten har fixat det själv med vissa operationer, så har man ju kunnat åka till andra ställen och få det fixat. Och det kan ju också funka det också, va. Jag har ju kompisar som har åkt till Stockholm för någon ortopedisk operation och även någon andra grejer som man har åkt dit. Men det är också en möjlighet när det kniper. Eller hur?
Ja, men det är ju det, och jag, några olika parametrar på det tänker jag. Dels så, vårdgarantin gör ju att man har möjlighet efter 3 månader att söka sin vård någon annanstans och få hjälp för att, med sina besvär, och det är i grunden bra tänker jag. Det som är utmanande är ju att som norrbottning, så det är ju inte alla norrbottningar som förmår att resa. Mm. Alltså om du är äldre och multisjuk så kanske du inte kan åka till Stockholm för att få hjälp med dina ögon. Och det gör ju att vården blir ju inte jämlik, utan det är ju de som har förmåga som också kan ta tillvara på den möjligheten att åka till ett annat län och få hjälp. Det är inte min pappa som kommer att göra det, utan det är andra som är friskare i grunden. Så det gör att det blir ojämlikt. Den andra delen är också att norrbottningarna, alltså vi betalar ju dubbelt för det. För att vi betalar också för resor och uppehälle för de personer som vi inte klarar av att de händer ta här i Norrbotten, som behöver åka via vårdgarantin. Så att det kostar ju mer pengar för oss. Vi blir dubbelt straffade kan man säga, för att vi inte förmår att tillhandahålla vården här hemma. Så får vi också betala då för resor och uppehälle.
Det måste vara att det dränerar regionens egen ekonomi.
Precis.
Att det går att fixa.
Vi hade ju velat lägga de pengarna på att istället säkerställa att vi kunde omhänderta norrbottningarna här hemma på ett ännu bättre sätt förstås.
Men målet är väl fortfarande att Norrbotten ska klara de som vi klarar kompetensmässigt. Sen skickar vi till universitetssjukhus och sådär. Och det är väldigt speciella fall förstås, så har det ju alltid varit.
Nej, men precis. Allting ska vi inte göra. Det har du helt rätt i. Ja. Hög spetsvård ska till de sjukhus som har den spetskompetensen. Ja. Men sånt som är, vad ska jag säga, mer basic, alltså höfter och knän och ögon och sådana saker, det ska vi säkerställa att vi klarar av här hemma i Norrbotten.
Ja. Och det funkar ju ganska, finns det inte lokalt i Kiruna, Kalix, Gällivare eller Piteå, så kan ju möjligt i Sunderbyn. Och om tågen fungerar perfekt så funkar det ju ganska bra att åka till Sunderbyn. Man kan åka på morgon och få det fixat under dagen och så åka hem på eftermiddagen i det hela. Och om bara tågen går upp som de ska, så det här gamla begreppet att det går som tåget, det har liksom lite falnat i kanten, eller vad tycker du?
Ja, det får vi väl säga. Ja. Att det finns vissa utmaningar med med tågtrafiken. Det är glädjande.
Det finns vissa utmaningar. Nu ska vi lyssna på mer musik. En annan som jag faktiskt känner igen vem det är, men inte själva låten. Vem ska vi nu lyssna på?
Nej, men nu ska vi lyssna på Lars Winnerbäck, och låten heter Själ och hjärta. Är på väg tillbaka, och jag tänker att det måste ändå vara våra förhoppning att så faktiskt är fallet.
Yes, då kör vi.
Jag är en enkel sång- och dansman i ett trasigt sosseland. Ett skepp kommer lastat med petroleum och bananer. Jag har rullat med sten upp för kullen vid HS-busen. Jag är barn av fritidsgården, av folkpark och förening.
Ja, ni har tillsatt ett program som heter Tillgängliga för norrbottningen. Kan du berätta om det? När tillsatte det där?
Ja, men det här är ungefär ett år sedan som vi inser att vi vi vet det hela tiden ska jag säga. Men för att få det här arbetet att bli lite mer strukturerat kring tillgängligheten så tillsatte vi ett program som har 6 olika underkategorier. Men egentligen, rubrikerna kan man säga i det här programmet, det handlar om att vi behöver få fler öppna vårdplatser, vi behöver få en ekonomi i balans och vi behöver ställa om till mer öppna vårdformer. Det är liksom de tre sakerna. Man kan tycka att ettan och trean kanske motsäger varandra lite grann, men vi behöver göra både och i det här läget. Vi behöver dels få fler öppna vårdplatser runt om i länet, men vi behöver också ställa om så att mera vården sker närmare hemmet eller närmare norrbottningen. Så att de två sakerna gör vi parallellt skulle jag vilja påstå. Och också för att vi behöver minska våra kostnader. Vi har utmaningar med att klara vår budget. Så är det. Och jag vill också säga att det går faktiskt väldigt, väldigt bra i det här programmet. Det är kanske inte de jättestora stegen. Det kanske inte är de här stora nedskärningarna eller stora förändringarna. Men det är liksom ett strukturerat arbetssätt inom ett antal delområden som gör att jag är helt övertygad om att vi kommer att komma fram i de här. Och ett sånt tydligt konkret exempel, det är på vårdplatssidan. Där vi idag har, nu mäter vi antalet öppna vårdplatser och följer det kontinuerligt i regionstyrelsen. Och vi ser att när vi var i, nu ska vi se då, vi är i april nu, i februari tror jag var senast vi fick siffrorna. Då hade vi 24 fler öppna vårdplatser den veckan än samma vecka förra året. I december så var det 20 veckor, någon månad före det var det 18.
När du säger öppna vårdplatser, då menar du att ni har vårdplatser som vi också har bemannade som vi kan använda.
Precis, som är bemannade och som är öppna och som vi lägger människor i. Och 24, det kanske inte låter jättemycket på totalen, men det gör stor skillnad och det är framförallt i Sunderbyn som vi ökar. Vi fortsätter att öka.
Hur mycket är det kvar tills alla befintliga vårdplatser är öppna?
Ja, men vi tar kliv hela tiden. Ja. Så att vi får väl se. Jag hoppas att vi ändå skulle kunna vara inom... Så här, alla Sveriges regioner har det man då säger ett brist på vårdplatser, öppna vårdplatser. Så att det kommer nog ta ett tag innan vi är i balans. Men vi är på rätt väg.
Men brist på öppna vårdplatser, det är att man har brist på personal, tänker jag. Det är det som styr det. Hade ni haft personal kan ni kunna öppna ännu mycket fler, förstås.
Det hade vi kunnat göra. Så är det.
Är det några speciella personalkategorier som fattas?
Ja, men för att bemanna vårdavdelningar så är det för första hand sjuksköterskor och undersköterskor naturligtvis. Och där har vi ju jättefina exempel på saker som har hänt under de här åren. Vi hade en kirurgavdelning som fick stänga helt och hållet för att man hade nästan bara inhyrda medarbetare. Det var, tror jag, 2 eller 3 rader som var bemannade av fast personal. Sen var resten bara inhyrda konsulter som kom och jobbade hos oss på längre eller kortare sikt. Men nu har man gjort ett arbete, man stängde igen, man började om, man liksom byggde en struktur, en ny chef fick liksom börja jobba för att bygga upp avdelningen. Och nu så har de gått från 16 inhyrda rader till 4. Och det är de på natten. Och nu är de på väg att fasa ut även dem. Så nu har vi en vårdavdelning helt och hållet uppbyggd med egna medarbetare. Fantastiskt.
Ja. Vad är nyckelfrågorna för att kunna bemanna dem? Vad är det som gjort att ni har kunnat vända på kutt igen för att ha så mycket uthyrda? Vad är det ni har gjort framför allt?
Ja, men jag tänker att det är flera delar. Det handlar om att satsa på ledarskapet, förstås. Men det handlar också om att göra det mer attraktivt att vara anställd hos oss. Och det måste vi vara ärliga med att säga. Att vi tappade väldigt, väldigt många medarbetare under föregående mandatperiod, inte minst i den stora omställningen som regionen genomgick då. Man sa att man ville minska på administrativ personal, men många av dem som slutade var ju faktiskt direkt i hälso- och sjukvården. Mer än hälften av alla som slutade var direkt vårdpersonal. Och det är klart att bygga upp det igen. Som jag sa, 700 fler medarbetare idag än vad vi var då. Det är klart att det är skillnad i vårdplatser, i förmågan att bemanna, i förmågan att operera och så vidare och så vidare.
Ja.
Så att vi tar kliv i rätt riktning, vill jag verkligen påstå. Men det är också sådana saker som vi har gjort förstås som är direkta satsningar för att möjliggöra att folk ska vilja komma tillbaka till oss och vara anställda i regionen.
Ja, men jag förstod det.
Ja, men vi har bland annat dubblerat OB-ersättningen för alla medarbetare som jobbar på obekväm arbetstid. Vi gör ingen skillnad på om man är undersköterska eller sjuksköterska eller så. Så att det är ju ganska stor skillnad i lönekuvertet varje månad om du jobbar både dag, kväll och helg och natt. Framförallt så gör det väldigt, väldigt stor skillnad. Det ena, vi har nästintill dubblerat friskvårdsbidraget från 2200 kronor till 400 kronor. Vi införde skobidrag för alla medarbetare som går eller står större delen av sina arbetsdagar. Det gäller inte de på kontor utan de som jobbar alltså fysiskt på golvet och går och står. Och vi införde skobidrag på 800 kronor i månaden. Alltså tydliga sådana satsningar på våra medarbetare för att det ska bli mer bättre villkor att jobba hos oss helt enkelt.
Ja. Det har jag sett i tidningarna, alltså det här med satsningar på att förbättra OB-ersättningen, det verkar jätteresultat. Även i kommunerna är det en del som satsar på det. Och det är sjukvården och även den kommunala måste ha folk kvällar, nätter och helger.
Ja, men det är ju så. Jag brukar prata om det just vad gäller inhyrd bemanning, att det är sån orättvisa i att man som inhyrd medarbetare kan välja själv när man vill jobba, när man vill vara ledig och när man finns tillgänglig eller inte. Samtidigt så vet vi att våra medarbetare, de behöver finnas på jobbet dygnet runt, årets alla dagar, oavsett om det är jul eller påsk eller sportlov. Medan man som inhyrd konsult kan ju välja att säga att nej, men jag tänker vara ledig 10 veckor på sommaren. Jag ska vara ledig 3 veckor över jul och 1 vecka över påsk. Men här finns jag tillgänglig. Och det är klart att det blir en orättvisa för dem egna medarbetare som ska dra sjukvården under årets alla dagar, även på högtiderna, om man inte har kollegor bredvid sig som man kan dela det ansvaret med, utan att det finns några som kan glida i en egen räkmackefil, om jag uttrycker det lite slarvigt. Så att det är väldigt viktigt för helheten att vi minskade det beroendet. Och det har vi gjort. Första året som när vi initierat började jobba med att minska inhyrningen, så minskade vi närmare 300 miljoner och har nu tagit ytterligare kliv. Så att vi fortsätter strukturerat att jobba med att minska vårt beroende.
Ja, och det verkar vara så. Jag har ju själv jobbat länge både i regionen eller landstinget, tittar på den till i kommunen. Och det tror jag att genom åren kanske man har underskattat det här med att man har legat lite för lågt när det gäller obersättningen. Det stämmer inte med marknadens behov så att säga alls, utan att det verkar ge resultat när man justerar dem. Är att belägenheten att jobba obetiden ökar.
Ja, och absolut är det så. Sen är det också så att vi har ju nu ett gemensamt avtal över hela Sverige. Alla regioner gick ju samman och sa så här mycket ska det få kosta att hyra in personal. Och så har vi ett gemensamt avtal för det med gemensam prislista. Och det gör ju också att vi har kunnat minska på kostnaderna för regionerna. Vilket gör att det inte är riktigt lika lukrativt längre att vara inhyrd bemanning så som det kanske har varit tidigare. Det är ju en del. Och vi försöker på andra sätt. Vi har också inrättat ett eget bemanningscentra i regionen där man kan få vara bemanningssyster eller sköterska eller annat internt, så att man kan ha rörlighet, man ska kunna vara på några olika avdelningar och för det får man en extra rörlighetsersättning. Också ett sätt att försöka locka över de som har varit inhyrda till att komma tillbaka och vara anställda av regionen. Så det har vi ett bemanningscentrum med omkring 35 medarbetare.
Har många. Vi har tittat på det i Gällivare kommun, det är aktiv politiker. Alltså vi ser ju att vi behöver, och vi ser ju att vi har många som är 65 år eller som jobbar kvar fortfarande. Hur ser det ut i regionen?
Ja, det är samma hos oss. Vi har många som är äldre än 65 som också jobbar kvar. Och det är vi oerhört tacksamma för, vill jag verkligen säga.
Och det såg man väldigt tydligt under pandemin, när vilka som stod och vaccinerade. När jag var och vaccinerade mot covid så var det mina gamla kollegor som stack vaccin in i mig. Nästan allihopa.
Ja, men visst är det så. Däremot så såg vi också att många av dem som jobbade under pandemin valde att ta ut sin pension efteråt. Ja. Alltså om man jobbade kvar, kanske inte så vaccinerade, men om man fanns kvar i hälso- och sjukvården och jobbade, så såg vi ett tapp efter pandemin, att då valde faktiskt många att lämna.
Och det var, alltså under pandemin måste det ha varit väldigt tufft att jobba. Alltså, det var tufft. Det var ett slitsamt jobb bara.
Verkligen. Ja.
Det kan man nog tänka sig att det var. Ja. Ja. Nu ska vi lyssna på Miss Li.
Lev nu, dö sen. Jag tänker att vi ska passa på att leva livet medan vi kan. Vi vet aldrig när det tar slut för någon av oss.
Ja, det är väl bra om vi tar det i den ordningen. Ja. Då kör vi det. Ja.
Tänk inte mer på morgondagen även om regnet bara öser. Har varit där på botten, ja det löser sig. Det skiftar snabbt även om molnen ligger över dig. Se mig flyga, se mig dyka. Se mig glida runt, rakt igenom upp och ner. Genom tid och rum har jag blivit dum. Finns inga hinder nu, skiter vem som vinner nu. Jag har inte någon tid för sånt. Måste flytta härifrån innan det blir för trångt. Jag säger som en bädda får man lycka. Och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet. rik sen. Även om det är fattigt just nu, jag lovar du blir rik sen. Och jag snackar inte materiella saker, det är sånt som stressar dig, håller dig vaken. Gör det som du gör bäst, forma ditt öde, rid aldrig på någon hög häst. Se mig skratta, se mig gråta, se mig frälsa dem. Om inte det så har du aldrig riktigt älskat någon. Och jag har aldrig någon beef med folk. Mamma sa alltid till mig, Linda, skit i sånt. Jag säger som en bädda får man ligga, och jag kommer aldrig bli som dem. För nu tackar jag livet.
Men okej, du var med och tog över styret efter förra valet. Före det så var det ju Sjukvårdspartiet och Moderaterna som styrde. Och nu har det haft 3 år. Vad är det som har hänt? Har det gått bra?
Ja, men jag tycker att vi tar kliv varje dag. Jag måste säga det. Jag tycker att vi har ett helt annat klimat idag. Bara en sån sak som att ni, under föregående mandatperiod så sa ju de stora fackförbunden, samtliga fackförbunden sa ju upp sina samverkansavtal med regionen. Och det var en av de företrädarna som uttryckte sig så här: de rundar oss i varje enskild fråga som de kan. Och det är klart att vi har ett helt annat samarbetsklimat idag, där vi har samverkansavtal på plats, där vi utbildar medarbetare och chefer gemensamt i de frågor som ska, reglerna som ska gälla på arbetsplatsen. Vi träffar de fackliga, vi från politiken träffar de fackliga 2 gånger per termin, enskilt, de stora förbunden, och det är klart att det är bra för samverkan. Men om jag ska, den stora breda bilden, så tänker jag så här: vi har fler öppna vårdplatser, vi har fler operationer som utförs i Norrbotten, vi har fler egna medarbetare, vi har minskat inhyrningen, det är många saker som går åt rätt håll. Och jag ska faktiskt passa på att ge ett sådär jättefint exempel, ett till, förutom kirurgavdelningen i Sundbyn som jag pratade om tidigare och inhyrningen, så är det som så att på ortopeden i Piteå, så var det ju så att den avdelningen blev ju covid-IVA under pandemin. Man låg jättebra till före pandemin, sen kom pandemin, man ställde in alla operationer och det har byggt på köer naturligtvis under den perioden. Och nu så har man då haft långa köer som man har jobbat med, extremt strukturerat, man jobbar med produktions- och kapacitetsstyrning och alla de liksom verktygen för att maximera knivtid och operationstid och så vidare. Men nu så har man gjort som så att man har jobbat under hösten. När vi gick in i hösten så hade vi 8 till 9 månaders kötid för en höftplastikoperation, ungefär. Kan vara lite längre också. Nu har man jobbat strukturerat, tagit in lite extra, gjort lite kvällspass. Alltså utan undanträngningseffekter så har vi nu jobbat undan köerna på höftplastiker så att de är under 3 månader och alla kan få sin operation i Norrbotten. Det är fantastiskt. Jag är så stolt över det arbete som de har gjort.
Och under 3, det går inte att få det till noll förstås, under 3 månader måste det vara jättebra.
Det är jättebra. Det betyder också att vi inte behöver skicka patienter till södra Sverige för att få sin höftoperation, utan man kan få den direkt här i Norrbotten, och det gör ju enormt stor skillnad. Samma sak, nu pågår ett arbete med knäna för att komma ner i kötid även där. Så att det är många saker som händer i våra verksamheter som är så otroligt bra. Fler vårdplatser, fler som kan få. Vi har ju inrättat en koordinator på i akutverksamhet, eller flera koordinatorer i akutverksamhet, något vi kallar för silverspåret, där man då ska sköra patienter, ska få en lite lättare väg genom akutmottagningen och ta sig in på vårdavdelning och få bedömning och hjälp fortare, så att man inte ska bli liggande så länge på akuten. Många sådana bra saker som händer i våra verksamheter varje dag.
Och det är klart, det kan man rent teoretiskt säga att det är en jättestor. Hur många anställda har regionen? Det är 7000. Ja. Johannes brukar nämna den här, jag hade i studion, men jag inte glömma bort. Men, och då kan man ju tänka sig att även mindre förändringar som görs ofta och på många ställen, så blir det resultat. Va? Det borde vara så.
Ja, men visst är det så. Ja. Så att jag skulle vilja påstå att vi är på en betydligt bättre plats idag än vad vi var för 3 år sedan. Och det tror jag hoppas jag verkligen att norrbottningarna också upplever. Att det är lättare att få vård, att det är ett helt annat lugn i organisationen och att vi jobbar för dem vi är till för, det vill säga norrbottningarna.
Visst är ortopedin i Piteå, det är de som gör det mest av den planerade ortopedin. De byter höftkulor och knäleder och så den planerade det. Det är Peter som har det mesta. Så var det förut.
Ja, men det stämmer, och det är så fortfarande. Men jag vill också passa på att berätta att vi har ju även öppnat en till operationssal i Kalix. Så att man nu opererar på 2 salar där. Och det är ju också planerad kirurgi, men det är lite annan. Det är inte ortopedi i första hand, utan det är en del underlivskirurgi. Det är en del urologi och lite tänder och sådana saker. Men att man kan operera på 2 salar där möjliggör ju också för Sunderbyn att hålla sitt akuta flöde, och det är på ett annat sätt, och att Piteå får göra det de ska. Så att fler salar på totalen är så oerhört viktiga för att vi ska få ett bra flöde i länet. Ja. Även Gällivare förstås, ja, med sina 6-7 salar som är igång och opererar.
Ja. Och det är väl en tanke om det, att försöka se Norrbotten som en helhet, att vi kan specialisera och hjälpas åt mellan ställen, men alla vinner på det i slutändan. Är det så ni tänker?
Ja, men visst är det så. Och det är klart att det är ju på totalen som vi behöver vara bra. Sen om man får opereras i Gällivare eller i Sunderbyn eller Kalix kanske spelar något mindre roll.
Ja. Mm. Vad skulle du säga, nu har du ju nämnt flera saker, men vad är största skillnaden mellan styret idag som du är ledande representant för och jämfört med de som var innan, det var Sjukvårdspartiet och Moderaterna som styrde och sådär. Vad är den största skillnaden? Ett samarbete med facken, förstår jag.
Jag skulle säga att vi har ett helt annat närvarande ledarskap än vad man hade under föregående mandatperiod. Vi finns tillgängliga, vi är nära verksamheten. Bara det jag berättade om inledningsvis, att jag ska ut på verksamhetsbesök nu idag och imorgon. Finns nära, finns ute och lyssnar, stämmer av, vad är det som händer. Vi jobbar tillitsbaserat. Ja. Även om den föregående majoriteten brukar säga att man införde tillitsbaserad ledning och styrning för att man tog ett styrelsebeslut 3 veckor före valet, så är inte det riktigt samma sak som man faktiskt gör i praktiken.
Ja, man kan inte ha hunnit så mycket på de 3 veckorna heller. Om man ska vara ärlig, så kanske det har varit svårt i det hela. Men okej, vi ska lyssna på mer musik. Molly Sandén, vad är det för något? Runt hörnet, läser jag på pappret. Visst är det, stämmer det?
Ja, men precis. Där runt hörnet väntar horisonten. Jag tänker att det är också handlar om hopp. Ja. Vi är på väg på en bättre plats.
Ja, jag måste fråga liksom, så jag har rätt. Ibland har jag skrivit fullständigt fel. Så att det var bara förvirrad del. Men vi ska höra på Molly Sandén, där runt hörnet.
Jag tror jag måste byta psykolog. Något att kasta mera pengar på. Desperat behov av nya råd. Någon som hjälper mig förstå. Ge mig någon slags diagnos. Kanske jag behöver medicin. Något som sänker mitt adrenalin. Ge mig något som jag kan hålla i. Annars vet jag hur det blir. Kommer springa för mitt liv. Hur ska jag orka vara still? Bara vara lugn. Men ändå fri. Allt och lite till. Jag vill ändå mer. Vill ändå dit. Kan hon förklara hur man gör när något väntar runt varje hörn? Hur är man lagom brinnande? Här är solen alltid skiner. Jag skulle thank you.
Ja. Ja, men vi ska fortsätta att prata här, hälso- och sjukvård och framtid. Det finns två problemområden som man läser om i pressen lite då och då, eller ganska ofta förresten. Det är ju tandvård och psykiatri i Norrbotten. Och hur ser läget ut idag? Går
ja, jag undrar var jag ska börja. Får jag börja med tandvården?
Jag tar den.
Ja, men jag tar den först. Så här, jag tänker att vi har enorma utmaningar med tandvårdssystemet så som det ser ut i Sverige idag. Det handlar om att vi har ju en fragmentiserad tandvård som man kan egentligen etablera en klinik vart man vill, ta hur mycket betalt man vill och välja vilka patienter man vill. Och bedriva en ganska lukrativ verksamhet som privat utförare idag. Vi har ett gott samarbete med de privata, men vi ser att det finns behov av att göra ytterligare justeringar på övergripande nivå. Och där behöver vi lagstiftningens hjälp. För som det ser ut nu så utarmar vi folktandvården. Vi har, inte minst här i Gällivare ska jag säga, nästan ingen fast, jag tror knappt vi har en fast tandläkare kvar. Och samma sak i Luleå har vi jätteskört på tandvårdssidan. Och det är svårt för oss att konkurrera med den privata verksamheten när man kan som privat utförare kan ta hur mycket betalt man vill. Och det ser vi här i Gällivare. Det kostar ju dubbelt så mycket att gå till en privat klinik jämfört med att gå till folktandvården. Så kan vi inte ha det.
Och jag såg en prisjämförelse som låg jättehögt här i Gällivare.
Jag tror att det var 61%. Jag ska inte svära på siffran, men jag tror att det låg där. Man kan gå in och kolla själv på tandpriskollen.se. Där kan man jämföra kliniken och se vad det kostar för olika ingrepp. Och där ser man att Gällivare sticker ut, att det är extremt dyrt att gå till tandläkaren. Samtidigt som folktandvården, vi klarar inte av någonting annat än något annat om barn och äldre. Och det mest akuta, det som är liksom vårat. Vi behöver ju se att alla som finns på tandvårdsmarknaden hjälps åt att ta hand om hela befolkningen. Så att det inte är så att de privata kan välja att ha bara vissa kunder eller patienter medan vi har hand om de övriga. Det sliter isär systemet på ett sätt som...
För det här funkar väl när det gäller primärvården, alltså att det finns ju privata hälsocentraler, men de jobbar på ganska samma villkor som de regionen. Visst, det är väl så fortfarande.
Ja, och det är så vi behöver få till ett system även inom tandvården. Så det är någonting som jag driver tillsammans med mina kollegor jättehårt mot den nationella arenan. Vi måste få till prisregleringar och vi måste säkerställa att vi tar hand om befolkningen tillsammans. Jaha. Så att det är en sån sak som jag verkligen vill trycka på i den nationella kontexten. Att det behöver
finns det här med i våra nationella politik som vi går ut med idag? Jag är inte helt uppdaterad.
Ja, men vi tog steg i den riktningen på partikongressen utifrån vårat parti. Jaha. Men det är ju inte vi som bestämmer i Sverige, dessvärre.
Nej, just ja. Detalj i sammanhanget.
Men jag hoppas att vi i alla våra dialoger med nationella företrädare så lyfter vi samma sak härifrån Norrbotten.
Det här har ju varit en fråga som har varit uppe på kongresserna som vi har i Norrbotten många, många gånger, att det här är inte rimligt. Vi måste kunna, vi borde på något sätt att vi får lika, nu kan vi ha privata, men det måste vara absolut samma villkor som det offentliga för att det här ska fungera väl.
Precis, och det har vi inte idag. Nej. Så att det behöver vi verkligen komma till rätta med. Nej. För annars riskerar det att slå sönder hela folktandvården så att vi inte heller klarar av de som är vårt ansvar. För det är ju så att om vi inte har tandläkare på plats eller tandvårdspersonal så kan vi heller inte omhänderta de allra sköraste äldre eller barn och unga. Och det måste vi kunna göra.
Nej, visst. Den andra delen som har varit mycket diskussion, det är psykiatrin i Norrbotten. Och hur ligger landet där?
Ja, men det går i rätt riktning. Väldigt många saker ska jag säga. Det här har ju sitt ursprung i. Psykiatrin har haft utmaning under många år ska jag säga. Det är ingenting nytt. Och även under många mandatperioder. Men där det kanske någonstans eskalerade, det var ju när vi valde att tillfälligt stänga de 10 vårdplatser som har funnits i Piteå och omlokalisera dem till Sunderbyn samtidigt som att vi inte klarade av att bemanna dem på ett riktigt bra sätt. Så det gjort att vi har för få öppna vårdplatser totalt sett i länet. Nu sedan drygt, jag skulle nog säga att det är 1,5 månad börjar det nog vara, jag kan inte exakta datumet, så har vi öppet de antal vårdplatser som är tänkt att vi ska ha i Sunderbyn. Så att vi har öppet 36 platser i Sunderbyn plus 13 i Gällivare och 4 dag 1 störningsplatser plus då rättspsykiatrin i Piteå. Så att nu har vi öppet alla de platser som det är tänkt att vi ska ha. Och sen jobbar vi mer med öppna vårdformer, alltså i de här teamverksamheten, specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, som ska kunna finnas närmare patienterna och finnas ute och kunna vara med kontinuerligt stöd i vardagen till de patienter som har behov av att man följer dem över tid. Så att jag skulle säga att det är psykiatrin behöver få chans att jobba i lugn och ro och få ordning på sina arbetssätt. Vi behöver, nu öppnar vi också upp spotteam i Luleå-Boden-området. Man jobbar på liknande sätt här i Malmfälten. De behöver få lite arbetsro och kunna få chans att få stabilitet i sin verksamhet. Sen saknar vi fortfarande många medarbetare inom psykiatrin. Men det är klart att det också är svårt att rekrytera till en verksamhet som är så oerhört negativt omskriven i media, som har en sån tuff arbetsmiljö som psykiatrin har haft. Det är klart att det är inte så rekryteringsfrämjande. Så att vi behöver verkligen nu få ge dem en möjlighet att jobba i lugn och ro och för att kunna omhänderta norrbottningarna på
Nej, och dessutom har vi ju ett tufft rekryteringsklimat överhuvudtaget. Alltså, vi har svårt att rekrytera, det finns inte tillräckligt med folk.
Nej, men visst är det ju så.
Ja. Om vi vidgar frågan om tid, det diskuterar ni säkert också ofta, framtiden. Vilka är de stora frågorna om vi tittar längre fram i tiden? Förändringar i tandvården är ju inget som du har nämnt. Men ser du något mer stora förändringar framåt?
Tina? Nej, men om jag tittar vad vi behöver göra över tid, så handlar det ju dels om att vi behöver stabilisera vårdplatserna på en nivå som är hög och tillgänglig, så att vi inte får de här propparna, du vet, på akutmottagningen, att vi får äldre människor som ligger kvar på akuten. Så länge vi har sköra äldre människor som ligger kvar på akuten, så har vi ju inte lyckats. Det är ju ett misslyckande för vården i stort, naturligtvis. Att vi behöver säkerställa antalet vårdplatser.
Ja, vi får ju fler äldre också.
Precis, så att det problemet kommer ju inte att minska. Men sen också så vill jag trycka på primärvården. Alltså, vi behöver stärka våra hälsocentraler runt om i länet mer än vad vi har idag. Vi behöver säkerställa att vi har tillräckligt många läkare för att kunna omhänderta befolkningens behov, att vi är tillräckligt välbemannade på dem, även de andra professionerna naturligtvis, så att vi liksom kan jobba tillsammans i team och ta hand om patienterna på bästa sätt. Och där ser jag att vi har förflyttningar kvar som vi behöver göra. Vi behöver fortsätta jobba med tillgängligheten. Att om man ringer till hälsocentralen ska man givetvis ha någon som svarar i telefonen. Alltså, vi behöver en högre tillgänglighet och vi behöver kunna omhänderta norrbottningarnas behov tidigare. Gör vi inte det, så kommer de istället att hamna, patienterna, sjukare på akutmottagningen kanske, för att man inte har fått hjälp där man hade behövt det från första början.
Men visst har man nytta av teknik. Jag tänker på, jag har ju kontakter med min hälsocentral ibland, att om jag då ringer till dem, nu kan jag ju chatta vid 1177 och lite annat, men om jag ringer så får jag besked att man ringer upp en viss tid, och så funkar, så ringer man upp på mobiltelefonen. För gammal tillbaka innan det här fanns, då fick man ju sitta och vänta helt enkelt och se om man kom fram. Alltså, nu har det blivit bättre så, va?
Ja, men visst är det så. Samtidigt så tror jag nog att det finns ett behov av att fortsätta öka digitaliseringen inom hälso- och sjukvården. Alltså, människor idag har ju en förväntan av att kunna kontakta vården via sin telefon, alltså kunna chatta med vården eller boka en tid eller kunna lösa mer saker digitalt utan att behöva ringa eller sitta i en telefonkö, som du säger, eller vänta på att bli uppringd. Så att jag tror att vi behöver utöka de digitala möjligheterna att komma i kontakt med vården ännu mer än vad vi har idag.
1177, är ni nöjda med det?
Jag tror att 1177 behöver bli ännu bättre och utökas till också bli en, att man kan ha videomöten, göra ännu mer, kunna boka, avboka, omboka tydligare. Så jag tror att det finns betydligt mer att göra med 1177.
Men då tänker jag liksom att funktionerna finns ju och de funkar ju som de är. Så sen är det klart att alla är inte bekväma med att använda det. Men då funkar de ju.
Ja, men visst är det så. Och det är ju också så att är det så att man är äldre och inte klarar av, så ska man ju självklart istället kunna ringa till sin hälsocentral och få prata med någon fysiskt.
Ja. För jag tänker, kan man få det där att fungera, till exempel de många som är i min ålder, man har ju lite piller och sånt där, och recept och sånt. Istället för att ringa och till hälsocentralen för att kolla om man har något kvar på recepten, så kan man gå in på 1177 och titta på det där själv. Det går faktiskt att göra.
Ja, men definitivt. Och där tänker jag att där ser vi att de privata har ju varit duktigare än oss på att utveckla sina digitala tjänster än vad vi har varit som det offentliga. Så att vi har kliv kvar att ta, utan tvekan så.
Ja. Vi ska lyssna på en låt till, och den har inte du valt, utan jag som stoppar in den som reserv, och det är en låt som vi ofta spelar i närradion i Gällivare, och vi brukar säga lite på skoj, det är den som egentligen borde vara nationalsång i Sverige, det är Vintersaga av Ted Ström.
Genom drivisen i kvark, ett träningspass på det vi Gränsstation i Tornio, en gumma på en spark. Land som spyr där snöstormen drar in. Tät snö som gloppar i Mariabergs backar. Hett och svett och stack i Härnösand. En tradare i snörök mellan Kiruna och Fjärra. Flämtande ljus i Visby hamn. Det är då som den stora femoden rullar ut. Och från havet blåser en isande gråkall vind. I Malmö rispas dimman av färjornas sirener. Och på andra sidan sundet där börjar världen. En ensam Volvo sliter i motvinden på Tjörnbron. Bion i Pajala ger den sista färd. Lapplandsbilen romar som ett vilddjur genom natten. Gårdarna släcker sina ljus. Ett stormdiskat marstrand ber sitt paternoster. Stockholm City svajar i sitt röd. Det är då som den stora femoden rullar in. Vilket också en motorvägens skugga. En överdos på Bärholmens station. Insnöade gårdar någonstans på Österled. Fyllan växer till på Bommas krog. Frusen törst i kön till stadsbomben i Luleå. Frusna drömmar i radhusen i Bro. Frusen religion i landets katedraler. Frusna illusioner. Kärleken är knäckt av heroin. Kärleken får leva mellan nattskiftet och drömmen. Kärleken går på billigt vin. Fjärran bort de skogarna där tystnar melodin. Och ljusen flämtar till och dör.
Och där tonar Vintersaga ner och då ser jag på Nisse som sitter bakom rutan och styr att tiden börjar vara slut. Och vi har inte så många ting kvar. Du ska bara få en liten kort fråga. Nu när du går ut och knackar dörr ikväll, vilka fråga tror du att du får? Och de säger att jag heter Camilla, jag kommer från regionen och ansvarig för sjukvården. Vad tror du folk kommer att ställa fråga först?
Ja, men framförallt så hoppas jag att jag får hälso- och sjukvårdsfrågor. För vi vet att det finns ingen som slår oss på fingrarna när det gäller hälso- och sjukvårdsfrågor. När det handlar om det ideologiska och att vård ska ges efter behov och inte efter marknadskrafter, då finns det ingen som är bättre på det än vad Socialdemokraterna är. Så att jag hoppas framförallt att vi lyckas lyfta upp hälso- och sjukvårdsfrågan på dagordningen. Då kommer det här valet faktiskt att gå riktigt, riktigt bra.
Det känns tryggt, kan jag säga. Men då ska jag säga stort tack till mig, Camilla, för att du kommer upp till Gällivare och är på besök här på alla möjliga ställen, plus att du är med i närradion i det här programmet. Och det här programmet som ni nu har gått ut i eten, det kommer, kan ni höra i morgon onsdag klockan 19.00 och på torsdag klockan 11.00. Och är det så att ni vill lyssna mitt i natten eller när som helst, så går ni in på radiogällivare.se ljudspår och så heter det Samtal med Socialdemokraterna. Så tack för idag, vi hörs!